Podplay.
Välkomna hit.
Gud vad många ni är. Och vad mycket ni låter.
Vi hörde er här inne och det var så himla mysigt. Det kändes så tryggt att höra.
Ni lät så
att ni lät glada.
Hur mår ni?
Hur mår du, Anna?
Alltså jag är skakig. Jag kände det när jag tog upp min hand att den skakade.
Anna, när du sen plockar upp manus, kommer det
titta
vara...
inte.
Kolla inte på händerna. Alltså bara... liksom här uppe hela tiden.
Hur mår du, Karin?
Jag, förra gången vi gjorde det här i Stockholm fick jag en sån när vi gick ut att det liksom bara kröp en rysning från tårna. Ja,
samma.
Det var samma. Att jag bara...
Men du sa ju också att vi har ju varit på Liseberg hela dagen idag.
Alltså, är det bara vi som har varit på Liseberg idag, eller?
Nej!
Ja!
Stod ni också i kö till Helix i 2 timmar?
Nej.
Inte vi heller, för vi gick. För det var för lång kö. Men vi stod i goda 40 minuter.
Ja.
Det var någon som hade...
Vi kom aldrig fram då.
Nej, det var värt att åka. Okay, det var värt
men kul för dig. Nej, men jag ändå sa att jag var mer nervös exakt när vi skulle åka Helix. Och då kom vi liksom inte ens i närheten av att få åka Helix. Än för det här.
Ja,
men det var ju mer så här, då är det ju fara för liv och läm, tänker jag.
Och det var ju verkligen det, för det var ju en banrelaterad olycka.
Vi har ingen aning om vad det betyder, och skräm inte upp folk.
Sen satte det igång, så det var inget farligt, men det kändes läskigt när de sa det.
Men en annan läskig händelse var idag när Anna knödde sig före 8 barn till en barnkarusell.
Jag
har liksom aldrig varit mer glad och mer skamsen över att vara med dig. För att det gjorde så att vi fick komma in på barnkarusellen.
Och det var också inte en riktig knäing. För att de sa, är det några som är 2? Och då sa jag...
Nej, alltså, jag hörde inte ens att han frågade om det var någon som... Plötsligt hör jag liksom bara, Anna, vi är 2! Och sen så fick vi gå före en hel barn. Alltså det var sådana gulliga liksom, sådana barn som blir adopterade i en Astrid Lindgren-film typ. Sådana liksom blondlockiga. Liksom med sådana typ, skakande ögon, underläppar. Och sen så blev
du är så
det
bra
inte
på
bättre.
Kryddan historien så den blir rolig.
Men det blev ju inte bättre så. Av att när vi kom fram så sa han som hade hand och karusellen, han bara, är ni stolta nu när ni har knött i före barn? Och typ att man bara, ja lite!
Ja. Och det var så kul. Nej, men, så det var ju värt det.
Alltså jag skrattade så jag grät.
Underbar dag på Liseberg och underbar kväll här på Lisebergs teater.
Det känns så himla roligt att få vara här. Mm. Det här är, vi har ju aldrig haft så här många som har tittat på oss när vi har gjort det här. Mitt älskade Göteborg. Okej.
Men det är stark uppslutning. Det känns väldigt kul.
Alltså, toppat lag ser det ut som.
Ja.
Väldigt, väldigt bra. Mm.
Ska vi köra igång eller är ni redo? Då plockar vi upp papprena och sätter igång.
Du ser så stabilt
ut. Ser det stabilt ut?
Ja, det ser så
jävla tills jag byter blad. Okej, vi börjar. Charles Starkweather föddes den 24 november 1938. Hans familj bestod av en mamma och en pappa och 7 barn. De bodde i Lincoln i Nebraska i USA. Hans familj hade det tufft ekonomiskt och hans föräldrar arbetade hårt för att försörja sina barn. Och de liksom hade det väldigt bra hemma trots att det var väldigt liksom tufft ekonomiskt. Hela familjen var omtyckta av grannarna och av samhället där de bodde. Och pappan Guy beskrevs som en handsome and talkative man.
Oof.
Och... Helen beskrevs som snäll och stark och att det var hon som höll ihop familjen.
Oh, mammor.
Grattis på mors dag.
Va? Det jobbar du in.
Snyggt. Guy arbetade som snickare men hade svårt att få jobb eftersom han led av reumatism som främst satt i händerna. Så det var smärtsamt att jobba helt enkelt. Utöver att Helen då tog hand om hemmet så arbetade hon också som servitris för att hjälpa till med att dryga ut kassan när det behövdes. Charles då, som kommer väl vara huvudrollen i det här fallet, var nummer 3 av 7 i barnaskaran. Hela barnaskaran beskrevs som well-mannered kids. Och trots att familjen då hade det väldigt tufft så verkar de ha haft en så här bra och fin uppväxt på hemmafronten. Det verkar ha varit en tight familj liksom. Men han hade det tufft i skolan, för han hade då det man kallar för hjulbenhet. Ja. Och han hade ett mindre talhinder, typ att han stammade. Och det här då var väldigt tacksamt för hans klasskamrater att ge sig på, helt enkelt. Han hade tufft med liksom övriga skolämnen också. Han hade svårt att hänga med, och när han var 15 år så upptäckte de att han var otroligt närsynt. Så det hade väl antagligen med det att göra. När de var hos optikern så kunde han inte ens läsa den översta bokstaven, som är ju typ så här stor. Mm. Så det, ja. Så sen fick han då liksom tjocka glajer helt enkelt. Ett ämne där han däremot inte hade svårt att hänga med i var på gympan, för han var stark och duktig på det mesta som de gjorde där. Lite som du.
Tack.
Vilket, det var inte bara ett skämt, för du var ju en slitvarg.
Ja, 9 år gammal slitvarg i alla sporter jag någonsin har varit med i.
Och han, eftersom han då var så duktig och stark och hade den här typen av kroppskontroll, så försvarade han sig ofta fysiskt när de hackade på honom. Så han var då ofta i slagsmål, och han fick senare ett rykte om att vara den elakaste och tuffaste ungen i Lincoln.
Han slog tillbaka.
Han slog tillbaka. Mm. En av hans bästa vänner, Bob von Busch, har beskrivit honom så här: "He could be the kindest person you've ever seen. He'd do anything if he liked you. He was a hell of a lot of fun to be around. Everything was just one big joke to him."
Lite störig.
Alltså lite störig. "But he had this other side too. He could be mean as hell, cruel. If he saw some poor guy on the street who was bigger than he was, better looking than he was, or better dressed, he tried to take the poor bastard down to his size."
Okej, okay, så lite, han är lite så delad personlighet kan man säga.
Kan man
han
säga.
Är den bästa personen samt den värsta.
Absolut.
Ja, men toppen.
Och mer och mer den värsta.
Just det.
Han beundrade James Dean något otroligt efter att han då hade sett filmen Rebel Without a Cause och började försöka efterlikna honom i stilen och frisyren. Han hade rött hår men brukade liksom färga det på vis.
Han är ju inte den liksom första och inte heller den sista killen som har fallit i James Dean-fällan. Det krävs ju ofta att man är James Dean för att liksom vara James Dean. Men kul att man försöker.
Och med åren så började han då också få liksom en mer nihilistisk syn på världen, och så småningom hoppade han av skolan. Det var inget för Charles, och istället började han arbeta som tidningsbud. Något som han verkade sköta så där, för han var sjukt otrevlig mot alla han mötte på sin rond.
Vilket, alltså rent spontant så hade det kunnat funka om man bara är en sån som du vet cyklar förbi.
Puff, slänger i ansiktet på något. Okej. År 1956, när han var 18 år gammal, så började Bob von Busch dejta en tjej som hette Barbara. Barbara bodde med sin mamma Velda Bartlett, sin styvpappa Marion Bartlett och sina 2 småsystrar, Carol Ann Fugate och Betty Jean Bartlett. Betty Jean var 2 år gammal och familjens ögonsten, och Carol och var då Barbara och Carols halvsyster, och Carol var då 13 år då när Barbara började ta Bosch. Okej, okay. Så en kväll skulle Bob och Barbara gå på bio, så Bob bjöd med sin gode vän Charles och Barbara bjöd med sin lilla syster Carol. Och Carol var liksom inte den här typiska tjejen på 50-talet. Hon tyckte om att ha byxor och skjorta. borta.
Sjuka jävel.
Och hon var liksom kaxig, lite uppstutsig och inte så där snäll och skötsam som en tjej bör vara. Men Charles blev väldigt förtjust i den 5 år yngre Carol, som till en början då verkade ha ett ganska svalt intresse för Charles. För att efter de hade varit på den första dejten så dejtade hon någon annan kille. Och det tyckte Charles inte om. Så han då sökte upp den här killen och fick honom att förstå att han skulle hålla sig borta. Antagligen genom handgemäng. Efter det då så började han uppväcka Carol intensivt. Lagret med tidningar där Charles då hämtade sina tidningar låg nära hennes skola. Så han liksom dök upp där och ja, kuckelurade med henne. Typ.
Okay.
Så de blev ihop och blev supertajta. Och hennes föräldrar är ju då inte nöjda med det här. För de tyckte ju redan från början att hon var kaxig och sådär. Och det blev inte bättre med Charles i hennes närhet. Jag vet inte vad Charles föräldrar tyckte om det här, men de var inte så nöjda med honom redan från början, eftersom han då hoppade av skolan,
slog folk i ansiktet med tidningar varje dag.
Exakt. Och sådär. Så de hade ju väldigt, tyckte han var ganska jobbig liksom. Men det som var droppen var när Charles skulle lära Carol att köra bil och de krockar pappa Guys bil. Och de har ju inga pengar att laga den, för vem har det när man är 13 och 18 år? Så det fick då Guy och Helen betala, och de hade ju redan väldigt tajt ekonomiskt. Efter det så fick de nog och han fick flytta hemifrån. Och då har han också fått sluta på det här tidningsbudsjobbet och tagit jobb som sophämtare, och så hyrde han ett rum någonstans. Och han skötte det här jobbet också väldigt dåligt, för att han var sjukt
lat. Vad kastar han nu?
Här har du ett bananskal. Nej, men han var väldigt, väldigt lat, och det sägs att han liksom använde den turen han hade där mest för att spana på hus som tillhörde förmögna människor, för att se så här, där kan jag bryta mig in, där kan jag bryta mig in. Typ så.
Han dubbeljobbar lite kan man säga.
Precis. Mm. Så han hade liksom det tufft, och han hade också problem med att betala sin hyra, för att han var då lat och dök typ inte upp och sånt där. Så att 1957 så... Då har de ju träffats i ungefär ett år, och det börjar liksom bli lite kärvt för Charles, för han får då sparken och hans hyresvärd liksom blockar hans hem, så han får inte komma hem. Så att han behöver pengar liksom. Så den sista november 1957 så åker han till en bensinmack i Lincoln. Han ska köpa en present till Carol, han ska köpa ett gosedjur, men när han ska betala det här då så visar det sig att han inte har tillräckligt mycket pengar. Så han frågar om han får krita köpet. Vilket han då inte får. Robert Colvert som arbetar där säger att nej, så funkar det inte. Du får inte köpa det här gosedjuret. Hej då. Och han blir sjukt sur, Charles alltså. Så han åker hem. Men följande natt så kommer han då tillbaka till macken. Han går in först en gång, köper ett paket cigg, går ut. Går in igen, köper tuggummi, går ut. Sen så när han gått ut då efter att han har köpt tuggummit, så sätter han på sig en keps och typ en sån sjal över ansiktet.
Det är som att han går ut, sätter på sig lösmustasch, går tillbaka, in igen.
Hey,
completely different guy.
I mean, och med sig så har han då en så kallad shotgun. Kliver in, pekar vapnet mot Robert Colvert och beordrar honom att öppna kassaskåpet. Men han är helt ny på jobbet, så han får inte upp kassaskåpet. Så istället så ger han honom $100 ur kassan, vilket är $1,000 idag ungefär. Och, men Charles nöjer sig inte där, utan han tvingar Robert att gå ut under pistolhot. De går till Roberts bil och så hoppar de in och så kör de en bit bort till ett ställe som är helt off. Och där får han då Robert att gå ut ur bilen, och sen så skjuter han honom där i vägkanten. Så hemskt. Robert Colvert var 29 år gammal när han mördades, och han hade då som sagt precis börjat jobba på bensinmacken, och hemma hade han en tjej som väntade deras första barn. Efter att han har rånmördat Robert då, så åker han för att träffa Carol, och han berättar vad han har gjort, men hon typ tror inte riktigt på honom. Och efter det så börjar också deras relation liksom bli lite knackigare, för hennes familj tycker inte om honom, och antingen så är det hennes mamma och hennes man, eller så är det Carol själv som försöker göra slut med honom liksom, och säger att det här funkar inte längre. Men han liksom har bestämt sig att han vill leva sitt liv med henne.
Men den andra måste vara med också.
Det brukar ju vara så.
Det är en förutsättning. Jag vill ändå trycka på det.
Helt rätt. Men i januari då, 1958, så började det liksom verkligen gå åt skogen. Och jag ska börja med att säga att vad som sen händer under de här dagarna, så där går historierna isär. Charles har en historia om vad som hände och Carol har en då. Men den 21 januari så åker Charles hem till Carols familjs hus. Hennes mamma Velda, hennes man Marion och Carols lilla syster Betty Jean var hemma. Exakt vad som händer är inte helt säkert, men Charles mördar alla tre. Och efter att han har mördat dem så flyttar han ut deras kroppar till ett typ ett uthus på familjens gård och väntar på att Carol ska komma hem. När hon sedan kommer hem så berättar Charles att hennes familj hålls gisslan av några andra och att Carol måste göra precis som han säger för att hålla dem säkra. Annars så kommer hennes familj att mördas. Sen tillbringar Charles och Carol 6 dagar i huset. Det är flera bekanta som kommer hem dit och försöker få kontakt med dem, men de har satt som en lapp så här i typ i fönstret eller på dörren där det står att alla har influensan och att de får komma tillbaka senare. Efter 6 dagar kommer till slut Carols mormor till huset och liksom hon anar oråd och säger att hon ska ringa till polisen. Och då bestämmer sig Charles för att de ska ge sig ut på flykt. Och då bestämmer han sig för att de ska åka till Bennett i Nebraska som ligger i närheten. För där har han en familjekompis. Så de lämnar Carols familjs hus och ger sig av då till den här familjevännen som har en gård i Bennett. Den här mannen som han känner heter August Meyer och han är 70 år gammal. Och det verkar som att Charles och hans familj har typ jagat där, så det är därför de har varit där. Så när, och när då de har lämnat huset så kommer då släktingar och polis hem till familjen Bartlett Fugits hus och hittar familjen på gården. Så det är 5-6 dagar då efter att man blivit mördade och ganska snabbt då så inser man ju att så här, det här måste vara
han.
Så när de kommer fram då till August hus i Bennett så skjuter Charles August direkt. Han vill ha, de behöver pengar för att de ska kunna liksom fortsätta vara på flykt. Så att de knackar på och det beskrivs som att det inte är konstigt för August att han dyker upp med ett vapen där för att de har jagat där förut. Liksom. Men han skjuter honom direkt och sen sticker de därifrån när de har liksom tagit det de kan få tag på. De hänger, det verkar som att de hänger lite i huset och sen sticker de. Typ.
Men vad är hennes... liksom?
Ja, men det är väl där det går isär lite då. Men just kopplat till mordet på August så verkar det vara som att hon mest har varit där. Ja, jag kommer berätta lite mer om de olika sen. Men så de sticker därifrån och med sin bil. Och när de kör så kör de fast i typ en lerhög. Så de bara, fan, så här, vi får börja gå typ. Så när de börjar gå på vägen så kommer en bil. Och i bilen så sitter Robert Jensen och Carol King. Robert är 17 och Carol är 16 och de är ihop med varandra. Så de stannar och frågar om Charles och Carol vill ha skjuts. Och de säger ja tack. Och då ber Charles dem att köra tillbaka till August hus. Väl tillbaka där så mördas då både Robert och Carol. Och sedan stjäl Charles och Carol deras bil och ger sig iväg. Dagen efter det här, alltså den 28 januari, så hittas August, Robert och Carol. August har blivit skjuten 1 gång i huvudet. Robert har blivit skjuten totalt 7 gånger, tror jag. Och Carol har blivit skjuten 1 gång. Och Robert ligger typ i botten av en trappa när han hittas och hon ligger på honom. Så hemskt. Och efter då att de har lämnat August hus för en andra gång så åker de till ett så lite tjusigt område i Lincoln. De åker hem till en man vid namn C. Lauer Ward och hans fru Clara. Och jag antar att det här huset är då, eller så som jag förstår det, så är det här huset ett sånt hus som han haft span på sin soprunda. För att C. Lauer då var en framgångsrik affärsman som hade det väldigt gott ställt. Han var inte hemma när Charles och Carol kommer dit, men det var då Clara och familjens hembiträde Lillian Fensel. Och Lillian Fensel var den som öppnade dörren och hon var döv. Så de lyckas typ kommunicera på något vis, som de så här skriver lappar, men de tar sig in i huset och sen håller de Clara och Lillian gisslan under den dagen i väntan på att C. Lauer ska komma hem. någon gång under dagen så skjuter Charles familjens hund för att han skällde så mycket och han ville få tyst på den. Till slut mördades både Lillian och Clara med kniv. Och Lillian då, Fenzel, var 51 år gammal när hon mördades och Clara Ward var 46 år gammal.
Men det här är så många offer.
Alltså det är alldeles fruktansvärt många.
Mm. Oh, gud.
Och sen väntar de då på att C. Lowry ska komma hem och direkt när han kommer hem så skjuts han i sin hall. Han var 47 år gammal när han mördades. Så efter att de har då mördat de här tre personerna så plockar de på sig olika dyrbara saker från deras hem och sen snor de deras bil eftersom att Robert Jensens bil hade blivit efterlyst efter att Robert, August och Carol hade hittats. Och det är så hemskt för att det känns ju som att de hade bara kunnat stjäla saker ja. När de höll dem gisslan. Så att det är ju något annat.
Ja.
Liksom också. Men så de åker vidare och nu är de ju verkligen efterlysta. För att när då de hittar alla de här offren och dels hennes familj och sådär så har ju polisen, liksom de förhör jättemycket människor och man identifierar snabbt att det är Charles och Carol som är gärningspersonerna. Så deras bilder hamnar så här på löpsedlar och det utlyses då en belöning för deras gripande. Så Charles och Carol bestämmer sig för att åka till Wyoming på jakt efter en ny bil. Och väl framme då i någon stad där så hittar de i vägkanten på en motorväg en Buick där en man sitter och sover. Den här mannen heter Merle Collison och han var 37 år gammal och arbetade som runtresande skoförsäljare. Och de bestämmer sig för att de vill ha hans bil. Så de typ antingen knackar på eller skjuter genom rutan. Så att han typ vaknar och, är så här, och säger vad som ta bilen liksom. Gör vad ni vill.
Ja.
Men Charles bestämmer sig ändå för att mörda Merle och skjuter honom 7 gånger. Och sen så lägger de in honom i bilen och så ska de åka iväg. Men när de ska åka iväg så får de inte igång bilen. För det verkar som att det är någon typ av handbroms som Charles inte är van vid.
Han verkar ju inte vara jättebra på att köra bil med tanke på att han var ingen bra
Nej.
Billärare i alla fall.
Nej.
Till henne.
Och han körde ju fast i en lerhög. Det kan hända de bästa. Men,
men även de värsta uppenbarligen.
Uppenbarligen. Mm. Nej, men, så de kommer inte iväg. Så de står då här, kanten på motorvägen. I en stulen bil med en man som de precis har mördat i baksätet. Så då stannar en bil.
Nej.
En man kliver ut. Mannen heter Joe Sprinkle. Och han jobbar på Sinclair Gas and Oil. Han är 29 år gammal. Och han är så här, vill ni ha hjälp?
Classic Joe.
Ja. Mr. Sprinkle. Always sprinkling on top of everything. Men Charles då, being Charles, drar upp sitt vapen, pekar mot Joe och säger nej, nej, nej. Men Joe, han liksom tänker inte acceptera att få ett gevär in his face. Så de börjar bråka. Och till slut får då Joe tag i geväret, slänger bort det och så är det liksom någon slags...
Vad är det du alltid brukar säga?
Rumble.
Rumble.
Eller?
Eller?
Ja, jag vet inte.
Jag vet inte.
Fight. De fightas där, har jag faktiskt skrivit i vägkanten. Och då råkar på slump en sheriff vid namn William Romer åka förbi. Och han är så, vad händer här? Stannar, ser att det är liksom kaos, drar sitt vapen. Och när William då står där så bara Carol rusar fram till honom. Säger, Charles har kidnappat mig, han har hållit mig i gisslan och han har mördat alla de här personerna. Men Charles tänker inte ge upp så lätt. Han hoppar in i bilen som han då...
Inte kan köra.
Inte den, utan den här gamla bilen. Vad hände? Det lät som att det var en mikrofon som plockade upp det ljudet. Det är lugnt.
Vi städar det sen i pausen.
Jag var bara så inne i... nej, precis. Inte den bilen de inte kunde köra, utan den bilen som de skulle göra sig av med.
Han hoppar in i den.
Han hoppar in i den. Bränner iväg. Men nu har William Romer, som ju var ensam först på platsen som polis, han har fått förstärkning. Så att förstärkningen bränner efter. Och de börjar då skjuta mot bilen Charles sitter.
Klassisk biljakt på gång.
Däcken, alltså det är precis det. Skjuter på däcken, lite rutorna och sådär. De träffar inte Charles, men han skadas av krossat glas. Så till slut är han bara så här, det är blod. Jag bara,
nu
stannar.
Borde någon ha krossat glas.
Ja, faktiskt. Du var för tidig. Så det är, han bara, nej, fuck it, I give up. Så till slut, efter, alltså 21 januari mördade han Carol Ann Fugits familj. Det här är den 29 januari. Så 8 dagar senare och 10 mord senare så grips både Charles och Carol. Så de då plockas in och Charles erkänner dels de här 10 morden som de har begått på de här, vad blev det nu? 8 dagarna. Men erkänner också mordet på Robert Colbert. För de har inte haft någon misstänkt, inga vittnen, ingenting. Så att han mördades i november och då
och det här var januari.
Typ 3 månader, ingenting. Men han erkänner då det. Och han säger när han plockas in att Carol var hans fånge och att hon var oskyldig till allt. Liksom. Båda två åtalas ändå för mord. Och sen då i förhören så börjar det verkligen liksom så här gå isär. För det som jag berättat hittills har liksom mest varit ur Carols perspektiv, då, hennes berättelse. Hon hävdade då hela tiden att, och hävdar än idag att hon är, var oskyldig och att hon hela
att
tiden
hon
var
offer, liksom.
Under hot. Liksom, att det var därför hon bara hängde med. Charles då sa ju först att hon var oskyldig och liksom mer hans offer. Ändrar sig sedan och säger att Carol absolut var mer delaktig i alla mord än vad hon framställdes som från början. Han säger till exempel att Carol var hemma när morden på hennes familj begicks. Han hävdade att hon hade en aktiv del i de morden. Vidare så hävdar Charles att han ville överlämna sig till polisen efter morden på August, Carol och Robert. Men enligt Charles då så ville Carol att de skulle fortsätta leva på flykt. Han hävdar också att det var Carol som mördade Clara Ward i deras hem. Och han menar också att det var Carol som tyckte att de skulle mörda Lillian, alltså familjen Wards hembiträde. Det här förnekar Carol helt och hållet. Men hon var ju så snabb på att överlämna sig när polisen kom. Och det kan ju ha varit för att
hon bara, äntligen någon här och hjälper mig.
Exakt. Ja. Eller så kan det ju vara som då
han påstår
att hon var smart. Liksom. Och ville framställa sig själv som oskyldig typ. Och man vet helt enkelt inte vem som talar sanning. Men de grips då och båda två åtalas för mord. Och de utelämnas från Wyoming till Nebraska. Och det var för att typ guvernören i Wyoming sa att så här, jag kommer aldrig godkänna dödsstraffet. Så därför åkte de tillbaka till Lincoln, Nebraska där rättegången hölls. De skulle prövas separat då och båda två hävdade sig vara oskyldiga och Charles rättegång är den som hålls först. Den inleds den 5 maj 1958 och konstigt nog så prövas de bara för mordet på Robert Jensen. Och när rättegången väl inleds så ändrar då Charles sin story. För då säger han att han mördade Robert i självförsvar. Det är ju ingen som tror på det för att han har blivit skjuten totalt 6 gånger varav 7 är bakifrån.
Vad sa du nu?
Vad sa
det var
jag?
Dålig matte även för oss.
Ja, vad sa jag? Jag
du sa att han har blivit skjuten 6 gånger totalt 7 bakifrån. Nej. Tvärtom bara?
Tvärtom. Tack för att du hade huvudet på skaft.
Någon gång ska vara den första.
Nej. Okej, så var det. Precis, det håller inte. Av den simpla anledningen. Hans försvarsadvokater föreslog att Charles skulle hävda sig otillräknelig när morden begicks. Men det ville han inte, för att han ville då inte att folk skulle tro att han var stora såna här galen. Och den allmänna uppfattningen verkar ändå ha varit att han absolut visste vad han gjorde och att han gjorde det med tydligt uppsåt och att han typ verkligen var så gjorde det för att han tyckte om det.
Han ville.
Ja. Genom hela rättegången så var han just som du sa väldigt kåt på sig själv och väldigt obrydd typ. Han liksom ingenting got to
Han typ gillade uppmärksamheten.
Väldigt mycket. Det är också väldigt intressant. Jag har sett en dokumentär där det är så att så här, poliserna släpper in alla journalister. De står och så här, filmar honom, fotar honom genom liksom galler när han ligger och typ sover.
Aha, i liksom... Oj.
Ja, helt galet. 1958,
mm. for you. What a time to be alive.
Eller?
Eller?
Men till slut då, den 23 maj 1958, så dömdes han som skyldig med påföljande dödsstraff.
Oj, men de blev utelämnade för att de sa att de inte skulle få dödsstraff.
Ja, i Wyoming kunde de inte få dödsstraff, men det ville folk. Så därför flyttades de från Wyoming till Nebraska.
Jag tolkade det som att de i Wyoming var så här, ah, men vi kan lämna ut om ni inte ger dödsstraff. Men de var mer så här, vi lämnar ut så ni kan göra dödsstraff.
Typ så.
Perfekt.
För det fick han.
Oh, shit.
I oktober senare samma år inleddes Carols rättegång. Hon var då 14 år när morden begicks. Och hennes försvar då...
Gud, jag glömde att hon var så ung.
Ja, nej. Så hon kan ju då inte få dödsstraff för att hon är omyndig. Men, och hennes försvar då säger ju liksom det som hon själv har sagt, att hon har gjort allting under hot. Och försvaret tryckte då hela tiden mycket på hennes ringa ålder och kallade henne för en liten flicka genom hela rättegången. Charles vittnade i rättegången mot henne och berättade då liksom de här sakerna som jag sa innan. Att hon då hade varit en sån drivande kraft bakom det så. Men det verkar ändå inte som att det här att hon var en liten flicka och var ett offer gick hem, så att säga. För juryn satt i 9 timmar och övervägde. Och till slut då, när hennes dom kom, så dömdes hon som skyldig och fick då livstid i fängelse.
Åh, jävlar. Mm.
Och hon är typ den yngsta, eller var då i alla fall, absolut det. Och det verkar inte som att de tror att hon har liksom mördat Robert, men att hon var så aiding and abetting, alltså att hon var så tydlig medhjälp typ, så att hon ändå döms som skyldig och får då livstid.
Mm.
Hon var väldigt ångerfull inne i fängelset, och hon tog liksom verkligen, hon vet så här, det finns intervjuer med henne när hon är så här ja, ledsen och sådär. Så hon fick förkortat straff och satt inne i 17 år. Ändå väldigt länge. Det finns en dokumentär med henne också som heter Growing Up in Prison. Men den är gjord typ 1962. Så den var
sisådär.
Men den finns. Och där finns det då intervjuer med henne och så. När hon kom ut så bytte hon namn, så gifte hon sig och bytte namn till Carol Ann Clare och fick 3 barn. Hon utbildade sig till sjuksköterska, och efter att hon har kommit ut så har hon talat väldigt lite om morden. Hon har gjort några sån, det var något sånt lie detector program, och hon har gjort några såna grejer. Och hon har sökt om resning flera gånger, senast 2020, och då stöttades hon av flera släktingar till mordoffren. Men hon fick avslag på den resningen. Charles satt på death row i 1 år innan han fick sin dom utdelad, och han dog då den 25 juni 1959. Charles och Carols murder spree har då inspirerat så här väldigt många filmer och böcker och musik. Bland annat ser Natural Born Killers och Badlands och California, filmer som är liksom byggda på den här storyn. Mm. Där är det väldigt mycket så Bonnie and Clyde-vinkeln på det.
Ja.
Även låtar som Nebraska av Bruce Springsteen och We Didn't Start a Fire av Billy Joel är baserade på det här fallet. Väldigt hemskt. Jag har då läst på Wikipedia om Charles Starkweather och Carol Ann Fugate. Jag har läst på en artikel som heter Natural Born Killers Murderer Denied Official Pardon på Daily Mail, skriven av Jennifer Smith och Valerie Edwards. Sen har jag lyssnat på podcasten True Crime All the Time. Avsnittet heter Charles Starkweather och Carol Ann Fugate. Och så har jag sett dokumentären Charles and Carols Starkweather 30 years later, och så har jag sett dokumentären Growing Up in Prison.
Ja,
det var allt.
Fruktansvärt. Ah. Jag glömde liksom...
Man glömmer.
Eller? Ja, och sen så bara, det är helt stört att du sitter här och pratar
om sånt.
Ja. Mm. Anna!
Damn. Ja, man blir väldigt ledsen.
Ja,
och är det så hemskt.
Thank God for
Joe Sprinkle.
Joe Sprinkle. Eller? Some sprinkle on that sprinkle.
Nej, men det är ju häftigt. med såna personer, ja, som har...
Gud vad jag hade varit så dålig på att vara den personen.
Det här är när du brottas med geväret.
Så här. Så jävla dålig.
Så jävla dålig. Men du hade varit jättebra.
Tack. Vet du vad, jag hade aldrig slutat. Jag hade aldrig gett upp.
Nej.
Som slutar. Så, jag hade stått där i timmar och brottat. Så jävla dålig med. Men du,
ja,
det var ju alldeles fruktansvärt. Och tack, ja, snälla för att du inledde den här
kvällen.
Mm. På ett så fruktansvärt hemskt sätt. Och även tack till dig som krossade glas, även om du var...
Det var lite tidigt. Ja, lite bad timing. Vi pratar om det i pausen.
Exakt, vi kommer ge feedback ändå. Ja.
Vi vill inte ha någon, men vi ger gärna.
Vi ger gärna. Så det tar vi i pausen.
Ja.
Perfekt. Okej. Okay.
Hallå! Hade ni en bra paus?
Ja. Hade ni gått ut och har ni liksom...
Downen tagit... snabb, som Karin sa.
Jag tror att det jag sa var, om jag hade varit dom så hade jag gått ut och downat den snabb.
Ja.
Mm. Ja. Men ni kanske typ var mer så att ni... Är det någon som varit ute och tagit lite luft?
Har någon ni... som tog ett åk någonstans?
Tog ni snabbt åk? Mm. Inte helix, det är inte 20 minuter.
De har stängt.
Damn it.
Då kan jag ta av det här.
Men alltså, när vi gick hit innan så såg vi ju, vilket typ var en av mina favoritsaker när jag var liten. Alltså de här, ni vet de här, det var inte min favoritsak, det var verkligen en lögn. Men ni vet det här, de här liksom guldhänderna som sitter ute med olika typ så kända personer som har varit här. Jag tyckte att det var så coolt när jag typ att man kunde gå runt och liksom lägga händerna
hur stora
i någon annans händer.
Har, ja.
Så jävla fett. Mm. Men så såg vi...
Det var väldigt härligt ju att Carola har satt inte bara en hand, men en hand och en fot. Så här.
Alla andra, två goa händer. Carola slänger in en god fot.
Men det känns så...
Carola.
Det är som när hon slängde ut den där blomman på Allsång. Ja. Hon fick feeling.
Hon fick så jävla
feeling. Jag tar en av varje.
Vill ni ha en fot också, eller? Ja, för det är kul att tänka. Jag tänker att man måste stå ganska länge med. Att hon liksom...
Jag vet inte om man måste göra det samtidigt.
Jag tror att hon gjorde det samtidigt.
Och då tror jag hon stod...
Avisa, kan du ställa dig upp? Classier.
Du ser... Jag har gjort det för, fast inte här.
Framförallt tror jag du har tänkt hur du skulle göra det.
Det är det enda som har snurrat här som vi klev in.
Okej, och blir det höger eller vänster fot? Att hon liksom gör allting till en sån parti twister.
Röd, grön.
Love Carola.
Ja, ja,
ändå
det
härligt.
Gör faktiskt.
Ändå härligt. Mm. Ja, men vad bra att ni har haft en bra paus. Det känns viktigt för oss, eller hur?
Mm.
Vi älskar, som ni, pauser, uppenbarligen. Ja.
Och du hade en bra paus.
Jag hade en bra paus. Mm. Och du hade en bra paus.
Vi hade en bra paus tillsammans.
Ja, det var väldigt, väldigt bra. Mm. Men jag tänker att...
du är redo.
Nu har vi pausat klart.
Nu kör vi.
Så nu kör jag.
Ja,
nu jävlar.
Jag är så redo.
Ja, bra. Gud, härligt. Ni är redo?
Du ger mig tecken.
Ja, bra.
Du ger mig tecken.
Jag ger dig tecken. Mm. Jag kommer till och med... Du kommer veta.
Mm.
Ja, för jag ska då, när vi gör de här liksom livepoddarna så brukar vi ha ett liksom lokalt fall. Och jag har då liksom dragit en lotten. Och jag ska inte berätta om ett specifikt Göteborgsfall, utan jag ska berätta om en ovanligt intensiv dag i Göteborgs kriminalhistoria. Det är den 29 juli.
Min och Sallys födelsedag.
Fint att du kommer ihåg Sally, för det trodde jag ändå inte.
Fin dag.
Fin dag. Mm. Exakt, men det här är 1965.
Okay.
Så det är ett tag sedan. Och jag kommer då liksom berätta om de tre fall som hände den här dagen. Och de två första är väldigt liksom sorgliga. Så att, men det sista är mest bara dumt. Så om man känner att man mår piss så kan man bara vänta en stund. Så kommer man liksom få ett gott skratt. Liksom. Men okej, okay. Så vi börjar, jag börjar nu, så ni vet. För ett par dagar innan den 29 juli så befinner sig 14-åriga Ann-Kristin på Mellangatan i Haga. Och hon får då syn på sin 2 år äldre bror Kjell-Åke. Och de är uppväxta i Haga. De är uppväxta på Haga Östergata. Men nyss har familjen fått en nybyggd lägenhet i Brämaregården på Hisingen. Kvar i Haga, i deras liksom gamla lägenhet, så bor deras bror. Han är... alltså,
Kjell-Åke.
Nej, inte Kjell-Åke. Kjell-Åke har flyttat med. Han har bott kvar någon stund med sin bror. Men sen så har liksom jagnat familjen. Hans bror, han är så himla... liksom, mycket Haga, att hans smeknamn liksom på stan är Putte på Haga Östergata.
Nice.
Alltså, det var verkligen bara en parentes. Det fyller inget syfte i resten. Jag tyckte bara att det var härligt.
Ah, absolut.
Så han har kanske varit och hälsat på sin bror. Jag vet inte riktigt. Men det är liksom heller inte konstigt om han har varit i det här området. För 2 av hans liksom favoritställen ligger också här runt hörnet. Delvis så ligger krogen Rio där. Och sen så ligger också café och konditori Mården. Mm. 2 toppenställen. De ligger typ där Linnéterrassen ligger. Om ni, ja,
de finns så. Inte kvar idag.
Nej, det gör de inte. Parentes är också att jag läste in mig lite på de här ställena och hittade då en kommentar om det här krogen Rio från Facebookgruppen Det gamla Göteborg. Mm. Och där skriver den så här. Rio var i mitten av 60-talet en kombination av porrbio och spelhålla med roulette. Enarmade banditer och liknande. Vinster fick man inte ut som pengar utan i varor.
Aha.
Fortfarande har jag kvar 4 whiskyglas därifrån.
Och sen, det är som när man ger blod, att de bara vill ha en strumpa eller en liten lykta.
Ja, ungefär så. Sen avslutar personen så här. Ibland gick där också en tjej i bara underkläder.
Vilken kombo! Alltså,
de har allt, ja, inte allt då, inte pengar att ge bort. Men många
men är
andra
det varor, saker. Är det varor som en ost? Eller?
Alltså jag vet inte om varor är bland annat de här 4 whiskyglasen. Ah, okay. Eller om det är liksom en helt annan del av det. Jag vet inte.
Okay.
Men ja, så var det i alla fall på Rio. Och Ann-Kristin pratar då en stund med Kjell-Åke. Och han undrar bland annat om hon har några pengar att låna honom. Men det har hon inte. Och sen så liksom säger de hejdå. Och det kommer bli sista gången hon ser sin bror. Mm. För den 29 juli så kommer Kjell-Åke Johansson tillsammans med sina 2 vänner Jan-Olof Dalsjö och Guy Roger Karlsson försvinna spårlöst. Mm. Och det här kommer då att kallas för Dalsjöfallet eller fallet med den duvblå PV:n.
Och jag har den duvblå
PV:n, alltså en Volvo PV. Aha. Folk gör väl, när de skriver den här så gör de en väldigt stor grej att bilen faktiskt inte var duvblå.
Okej.
Ja. Mm. Men det heter så i alla fall. Mm. Så nu kan vi gå vidare till den här bilden. Där det är då från vänster, Guy Karlsson, sen är det Jan-Olof Dalsjö och sen Kjell-Åke Johansson. Så lite bakgrund om de här 3 då. Kjell-Åke är yngst av dem och han är född 49. Som sagt, han är bara 16 år gammal. Längst bort, ja. Och trots då att han bara är 16 så har han redan börjat jobba. Han jobbar i industrin och ett par månader innan den här dagen så har han också hunnit bli pappa. Han har fått en liten bebis tillsammans med sin tjej och hon var också bara 16 år gammal. Så de har planer på att liksom flytta ihop typ, men han bor fortfarande kvar hos sin familj och hon hos sin. Jan-Olof Dalsjö, mitten då, han bor också på Haga Östergata men är lite äldre. Han är född 44 så han är liksom 21 vid den här tiden. Han bor tillsammans med sin mamma och 2 yngre bröder. Han har en flickvän i Linköping och han hoppar runt lite grann mellan olika så här, industri, hamnjobb. Han har varit till sjöss någon period och sådär. Och sen har vi då Guy Roger Karlsson, också lite så industri- och diversarbetare. Han är 1 år äldre än Jan-Olof och född i Mölndal. Det är synd om honom för det bara, men han har också... Han verkar lämna med dem ganska
snart. Jag hade förstått det där bättre.
Låt dem leda. Låt dem leda. Häng på. Mölndal guys, am I right? Nej, men han verkar flytta därifrån ganska snart och flytta till Hisingen. Och, han, men han har en väldigt, väldigt tuff uppväxt, inte då på grund av Mölndals grejen. Utan liksom, hans familj har det väldigt tufft och sådär. Men i mitten av 60-talet så är han förlovad med en tjej som heter Yvonne, som också är från Hisingen. Och han är också den enda av de här tre som har en egen lägenhet. Han bor på Risåsgatan, vilket är precis nedanför Skanskrona. Och han bor där i en lägenhet som han har fått av Skyddsvärnet, vilket är en ideell organisation som bland annat hjälper socialt utsatta med boende. Mm. Så han har liksom haft någon slags problem och det är därför han har fått den här lägenheten då. Han har också haft lite så här run-ins med polisen. Det är inget så här, det mesta handlar om, du vet, fylla och lite sådana grejer. Men han har också dömts för olovlig körning efter en bilolycka. Och bara ett par veckor innan det här hände då så har han och hans kompis dragit på moppesemester till Värmland.
Dröm, eller?
Så härligt! Kul. Vi säger till våra familjer.
Vi tar en
ni
turbo.
Ser inte oss i sommar.
Vi tar en turbo och åker.
Ah, så
ni
härligt.
Som har åkt turbo, ni fattar. Okay?
Jag åker sidovagn. Nej, men där har de då begått lite olika inbrott och så har de gripits och den här kompisen har häktats. Men Guy har släppts och liksom återvänt till Göteborg. Även de andra två har liksom ett par prickar. Men det är också ganska mycket typ att de har, alltså någon har gripits för fylleri på Järntorget. Och ska jag vara helt ärlig så borde jag också åkt dit.
Am I right?
Am I right? Så att de här tre liksom så här, de finns i polisens register, men de är inte tungt kriminella. Nej. På något sätt liksom. Och sista gången som någon i Kjell-Åkes familj träffar honom är alltså då när hans syster springer på honom i Haga. Sista familjemedlemmen som träffar Guy är hans syster Ramona och hon har varit på bio och promenerar hem i närheten av Vågmästarplatsen på Hisingen när någon tutar och en bil stannar. Och det är då Guy och eventuellt också att Jan-Olof är med i bilen och de frågar om hon vill ha skjuts. Men hon tycker typ att det är en fin kväll så hon vill gå hem liksom. Så de kör iväg därifrån och det är sista gången hon träffar sin bror då. Jan-Olofs mamma pratar med sin son hemma i Haga den 28 juli eller 29, lite sådär oklart. Och han berättar då att han ska åka till Åsa som ligger söder om Göteborg och kampa med sina kompisar. Och det här att de ska kampa är typ konstigt för de är inga som kampar. Liksom. Det är inte så här någonting de brukar göra typ. Och att de också så här ska åka ut och bada, men det är typ 13 grader och regn. Så liksom inte
29
toppen.
Juli.
Ja, jag vet. Det var tydligen en fruktansvärd sommar. Men så att hon reagerar på det. Men så här, Jan-Olof har köpt sin brorsas blå Volvo PV. Mm. Och även om ingen av dem har körkort så har vännerna under sommaren varit ute och åkt en hel del. Så det är väl liksom planen även den här gången. Den 29 juli så gör den här trion lite olika grejer. Guy går till Arbetsförmedlingen, Jan-Olof går till jobbet, Kjell-Åke skippar sitt pass så att de är liksom skilda under dagen. Mm. Men hur som helst så sammanstrålar trion på eftermiddagen. Det finns vittnen som ser dem på Café Mården. Men det är liksom lite oklart var de ses sista gången. Så antingen är det på Mården. Det är toppennamn på ett konditori. Det är ändå det. Konditori Mården. Mm. Fan, let's bring it back. Så att det är antingen där eller så är det när de tillsammans åker från Risåsgatan i Jan-Olofs bil. Det är vid 3-tiden på eftermiddagen och efter det så finns det alltså inte ett enda säkert spår efter varken de här tre eller bilen. Mm. Fortfarande inte liksom.
Va?
Och idag hade nog liksom två försvunna unga män och en försvunnen pojke skapat liksom större uppmärksamhet än vad det gjorde vid den här tiden. Det har väl delvis att göra med också att de är så här tre arbetarkillar typ. Men både Kjell-Åke och Jan-Olofs föräldrar blir liksom oroliga och de undrar typ vart de har tagit vägen. Men det är bara Kjell-Åkes mamma som anmäler honom saknad typ några dagar efter. Mm-hmm. Jan-Olof anmäler saknad först 8 månader senare.
Oj.
Och Guys syster Ramona anmäler honom saknad först 3 år senare.
Och det tror jag är att hon är ung liksom. Mm. Alltså hon är ganska liten och jag tror att det är ganska mycket så att han typ inte har närvarande föräldrar. Mm. Så att hon inser att så här, det är ingen som anmält honom saknad typ. Nej. Och det gör också typ att hans bild finns inte med lika mycket. Nej. När man gör så efterlysningar och sånt. Så det liksom går väldigt väldigt lång tid och därför vet man också inte riktigt när polisen kopplar ihop de här tre. Nej. Alltså att de har försvunnit tillsammans, att det är liksom tre stycken unga män som bara är så här putsväck liksom. Men det man vet är att Kjell-Åkes mamma berättar om att de då så här, de berättar om den här liksom campingsemestern i Åsa. Mm. Och det gör att polisen, det de gör är att de lägger resurser på att dragga olika vattendrag. Mm. Liksom åt det hållet.
Mm. Mm.
Det tänkte de med. Mm. Så att men de hittar aldrig någonting. Varken liksom något spår efter dem och inte efter något spår efter bilen. Flashbacksidan om det här fallet är nästan 600 sidor lång.
Det är
en och annan privatspanare som har liksom satt tänderna i det här. Det finns förstås liksom gott om teorier om vad som kan ha hänt de här. Och delvis så finns det många som är typ så här, men de kanske bara typ drog iväg. De ville typ göra något annat. Ja. Liksom. Men en teori är att de har varit med i en olycka. Alltså att någonting har hänt. Kanske har de då kört ner i ett vattendrag och då har de liksom drunknat. Mm. Som sagt, typ, jag tror att Guy ska ha varit den bästa bilföraren, men han hade ändå varit med i en bil och lyckat typ, bara en liten stund innan. Så att det är liksom, det är möjligt att det har varit en olycka, men då borde man ju
alltså, ha bil hittat någonting. Måste kommit fram.
Bilen är ju det. Ja, jag vet. Men som sagt, sen så tänker man att så här, men de kanske bara typ har dragit hemifrån. De vill ge sig ut och se världen typ. Men det finns vissa saker som talar emot det. Jan Olof till exempel hade en innestående lön hos sin arbetsgivare som han aldrig hämtade ut.
Den drar man inte ut.
Nej, exakt. Den vill man ju ha. Kjell-Åke, han hade också ett pass. Han var den enda av dem som hade pass. Det lämnade han hemma. Mm. Kjell-Åke hade inget pass och det tror man inte att Guy heller hade. Och det finns teorier om att de kan ha liksom, alltså, mönstrat på en båt typ. Men den enda av dem som faktiskt hade gjort det tidigare var ju då Jan Olof. Och hans sjömansbok, alltså som beskriver vad han hade jobbat med på sjön antar jag, den fanns kvar på hans rum med hans pass. Så det är ju saker han borde ha tagit med sig om han hade planer på att liksom dra typ. Mm. Det är mycket märkligt.
Är det UFO? Eller?
Nej.
Men
vad... Ja, jag vet. Det är helt sjukt att liksom tre människor bara puff, borta.
Och bilen.
Och bilen. Ja, nej men verkligen. Om det var så att de drömde om att lämna stan och ge sig ut på äventyr så var de inte de enda i Göteborg som gjorde det den här dagen. För ytterligare en ung kille försvinner från stan samma dag, den 29 juli 1965. Och det har då spekulerats om att det skulle kunna hänga ihop med det här Dalsjöfallet. Och det är den då 18-åriga Hübner Hymme Lundqvist. Jag har en bild på honom. Här har vi Hymme. Och han är från Stockholm, Anna.
Mm. Skönt.
Your guy. Han är son till ett konstnärspar, Evert och Ebba Lundqvist, som är liksom väldigt så framstående konstnärspar. De har två barn. De har tvillingsönerna Hymme och Manne och familjen bor på Drottningholm. Så de har det gott ställt, tänker jag. Kan man tänka sig? Hymme han är liksom ganska så här populär. Han har mycket kompisar hemma i Stockholm, men han har också en del psykiska problem och har typ självmedicinerat med både liksom läkemedel och alkohol. Så att det har inte varit en särskilt lätt tid för honom eller för familjen. På somrarna är de i Skåne, närmare bestämt i... Var är ni i Skåne?
Kivik?
Torekov?
Där precis. Ja.
Nu känns det lite som att du hittade på.
Nej men vi har haft landställe där.
Ja, där är han.
Ja. Mm. Jättemysigt.
Vi sponsrar dem så Visit Toreko. men så de har varit där även då den här sommaren 1965.
Men sen har Hymme bestämt sig för att avvika från familjen. Och man tror att han lyfter upp till Göteborg. Och därifrån vill han åka till en vidare upp i Bohuslän. Till en konstskola som han, jag tror att han har gått där innan. Eller så har han kompisar där. Men han ska liksom ta sig vidare upp i Bohuslän. Och den 30 juli så får hans föräldrar ett vykort från honom, poststämplat i Göteborg dagen innan, där han skriver att allt är bra och att de inte ska oroa sig. Och sen dess har ingen hört eller sett någonting från honom.
Men hur vet man att de försvann den 29 juli?
För att det är, alltså, det här vykortet är ju sista liksom,
ja, 30.
Så att det stämmer, det är poststämplat den 29 juli.
30, tänkte jag.
Nej, jag menar 30. Så att det här är ju helt absurt. Att det liksom är fyra unga killar.
Kan man ha varit med i den duvblå PV:n?
Det finns ju då teorier om att de kan ha inte varit på väg söderut utan istället åkt norrut upp mot Bohuslän och träffat på honom och han kan ha varit med dem. Det finns ingenting som styrker den teorin förutom typ känslan att det är för jävla absurt att det här kan ha hänt. Alltså förstår du vad jag menar? Typ att det är liksom unga killar i samma ålder som bara puff liksom. Så att det finns, men det finns liksom inga bevis på det. Sådär. Det finns liksom inga bevis på att de har träffats eller så. Och han verkar inte ha varit i Göteborg innan och de har inte varit sådär. Det finns vittnen som säger sig ha träffat killarna vid olika tillfällen efter den 29 juli. Två olika sjömän säger sig ha träffat Hymme i slutet av 60-talet i Australien och Singapore. Och när Ramona går till Risåsgatan och letar efter sin bror ett par veckor efter försvinnandet så öppnar en annan person hans lägenhetsdörr. Det är alltså Guys syster. Och han, den här personen har på sig en tröja som hon har stickat till sin bror. Och hon har senare trott att det kan ha varit Kjell-Åke. Så där finns det liksom någon så här weirdness liksom. Det finns också lösa vittnen som säger att de har träffat de andra killarna och sett den här blå PV:n, men ingenting har liksom kunnat bekräftas. Alltså det finns liksom inga liksom, det här är typ Sveriges enda så liksom olösta massförsvinnande. Så att vad som har hänt Kjell-Åke Johansson, Jan-Olof Dalsjö, Guy Roger Karlsson och Hybner Lundqvist vet vi inte. Och tyvärr så tror jag också typ vi kommer nog aldrig får veta det heller. Grejen är att om man typ drar för att se världen förr eller senare hör man ju av sig till sin familj, tänker jag.
Ja.
Det gör man ju ändå. Ja. Jag kommer ihåg att lyssna på en podd där det var en som utredde folk som fejkade sin egen död. Och ett sätt de gjorde det var typ att, alltså, att de kom på folk var att så här, det är jävligt svårt att hålla sig från att ringa sin mamma på hennes födelsedag. Att det är, så här, det är då folk liksom crackar typ. Och att ingen av dem skulle ha gjort det under all den här tiden. Nej. Känns ja, sådär. Men som sagt, det här är liksom som ett sånt oläst museum som man läser om typ i USA eller så. Och så finns det ett här. Jag vet inte. Det gjorde någonting med mig i det jag säger.
Jag önskar att man hade vetat någonting mera. Ja,
men ska jag hitta på något?
Om du kan.
Och sen så...
Ja, men det är just när det är så, precis som du säger, så spårlöst.
Japp.
Man undrar ju den där tröjan alltså.
Ja, men jag tänker att eftersom han hade fått den lägenheten av en organisation skulle det kunna vara så, det är för sig väldigt kort efter, men att någon annan har flyttat in och varit så här, ja, alla hans grejer är ju här, här är tröja.
Ja, så kan det nog ha varit.
Så tröjmysteriet har jag löst i alla fall. Okej.
Ja.
En annan teori är att Jan-Olof, Guy och Kjell-Åke har råkat bli inblandade i någon kriminell skit och varit tvungna att lämna stan och gömma sig. Och de har ju som sagt varit i kontakt med polisen, men det är ju inte direkt organiserad brottslighet liksom. Men trots det så finns det då vissa som tror att de kan ha varit inblandade i lite grövre grejer. Jag tror att det tror folk för att det händer ett rån samma dag som de försvinner. Ja, det finns inga andra bevis som tyder på att de har varit inblandade i det. Jag tror inte att de har varit det, vill jag säga. Men folk har varit så här, konstigt. Typ. Och det här rånet då är det liksom spektakulärt ospektakulära grodmansrånet mot Skandinaviska bankens kontor i Gamla stan. Och det är då det tredje fallet som sker den här dagen och även där det vi går in i nu istället. Nu blir det ett gott grodmansrån. Så tidigt 1965 så träffas tre göteborgsboende exilungrare i Spanien för att planera sin stora stöt. De åker typ så Costa Brava och är så på konferens, rånkonferens.
Det är där du hade varit med din väskrånarkonferens.
Va?
Här.
För att, du kan inte hänga ut för alla att jag tänkte stjäla väskor på Liseberg. Ni vet när man lägger dem i, när man lämnar och sen åker man ett varv. Jag säger inte att jag ska, jag säger bara...
Ja, du säger att du kan.
Jag säger att det hade varit ett väldigt roligt liv som tjuv. Mm. Man får åka och stjäla väskor.
Ja.
Ja.
Och crack åka till Costa Brava.
Och sen med mina rånkompanjoner. Ja, exakt. Det känns som att man bara, ni hade kunnat åka till Trollhättan. Det hade gått bra. Men de bara, det blir nog Costa Brava. De här är liksom inte namngivna i pressen, men vi kommer, eller jag... Även ni nu kommer att kalla dem för Erik, Peter och Daniel. Tre typiskt ungerska namn. Så Peter är äldst. Han är i sena 30-årsåldern. Och han är... Han har liksom familj. Han har typ ett ganska ordnat liv. Han verkar vara någon slags lite så krögare typ. Så att han har ett ganska så här stabilt liv liksom. De andra två har lite så snurrigare tillvaro. Daniel och Erik är båda två i mitten av 20-årsåldern. Daniel är amatörboxare och har pluggat på Sjöbefälsskolan precis som Peter. Så de har nog träffats där liksom. Finns väldigt lite information om Erik. Han har haft många olika identiteter. Det verkar som att han är från Ungern men har tillhört typ en liten tysk minoritet, men han är österrikisk medborgare. Alltså det är ett centraleuropeiskt virvar helt enkelt. Vid den här tiden så kallar han sig för Walter Müller. Det heter han inte. Han är någon slags liksom ledare för den här ohedliga trion som då åker iväg till Spanien för att planera sin gemensamma stöt. Sen kommer de tillbaka till Sverige och här börjar de träna. För de har bestämt sig för att sin smarta rånplan ska innefatta en flykt under vatten.
Yes.
Yep. Peter har båtvana, han har också tillgång till båt. Så han kommer vara den som kör. Och i juni så har de någon slags träningsläger vid Hovåsbadet.
Mm-hmm.
Och då är deras plan först att de ska ha den här bilen, eller båten, eller någon slags motorbåt. Så har de satt fast någon slags tuber under båten som är typ stora som en människa med handtag.
Nej.
Som att de kan ligga så här. Och så ska båten liksom köra iväg.
Det känns det som att det hade kunnat vara typ en sån James Bond-grej också.
Eller
att
typ en Lisebergs nya attraktion.
Whee!
Okay. Så det är deras plan först. Det visar sig att det blir väldigt svårt att styra båten.
Ja, okay.
Nästan omöjligt. Mm. De måste ge upp det. Det blir ingenting med det. Så nya planer presenteras och spikas. Och till slut, den 29 juli, är det då dags att sätta planerna i verket. Så Guy, Kjell-Åke och Jan-Olof ses sista gången vid 15-tiden den här dagen. Men drygt 45 minuter tidigare, eller klockan 14.13 för att vara exakt, så går larmet på Skandinaviska bankens kontor i Gamlestan. Inne på banken befinner sig 7 anställda och 5 eller 6 kunder, oklart. En av kunderna heter Nils. Han är på banken för att lösa en check. En av banktjänstemännen är 23 år gamla Ralf Spets. Han jobbar på banken innan han börjar plugga på universitetet. Så han är liksom bara där och gör en liten bankrunda innan det är dags att gå in i akademiska världen. Så att de här och de andra personerna på den här banken ser plötsligt 2 personer rusa in på bankkontoret viftandes med pistoler. Ralf Spets, bless his heart, tror att det är ett Chalmers spex.
Jag orkar inte.
Och
är de i våtdräkter?
Det är för nära till... Nej, vi kommer till det här.
Okay.
Till liksom, det är för nära till Chalmers spex på något sätt. Att något stört henne, man bara, chalmerister? Ja. Nej, men anledningen då till att han tror det här är för att en av dem är utklädd. Och han kommer senare att säga till GT. De var 2 personer. Den kraftiga av dem var utklädd till kvinna. Men det syntes tydligt att det var en man. Det såg anskrämligt ut alltså. Den andra var inte utklädd, vad jag uppfattade i alla fall.
Så trött utklädnad att de bara...
Nej, men grejen är att det här är det som är så konstigt. Att jag vet inte, jag vet inte vad som hände under liksom kostym brainstorming session i Costa Brava. Men det som har hänt är då att Erik, han har liksom valt en helt vanlig rånarstil. Alltså han har typ täckt ansiktet. Ja. Men Daniel har gått sin egna lilla väg.
Det känns så tråkigt att bara köra råna luva.
Ja, han är då väldigt stor och lång. Han väger drygt 100 kilo och är liksom en stor man typ. Han har satt på sig en vit blus. En lång blond peruk.
Han är jag.
Han är du.
Åh gud.
Du är misstänkt. Tur att du inte levde än här, för du har varit så misstänkt i grodmansrånet. Chalett. Och även lös bröst. Men han har ingen maskering för ansiktet.
Åh gud.
Alltså det känns verkligen som att han har varit så här med. Och sen tänker jag att jag använder mina lösbröst. Och de andra bara, nej men nej, va? Vad sa du?
Lösbröst. Om man hade satt dem här, då hade det varit
en riktigt konstig liksom skalbagge typ. Ja, nej men så det
okay.
I hans stil.
Det var det
liksom.
Han gick med. Vad hade han ner till?
Vet inte om. Inget. Nej.
Ja, det tog idén torka neråt.
Oh, he froze. Men de har på sig grodmansdräkter. Ah. Men jag tror att han har andra kläder på sig ovanpå också. Okay. Mm. Och Erik har typ så här en kostym. Han har vanliga kläder. Daniel iförd lösbröst i ansiktet. Det är så jag ser honom nu för alltid. Hoppar över disken och börjar räfsa åt sig sedlar. Samtidigt som han gör det så ser är det så är liksom en av de som jobbar i kassan liksom snabb och trycker på larmet. Ja. Samtidigt håller då Erik övriga på banken som gisslan. Trots att han då är ledaren och lite så hjärnan så verkar han inte göra ett toppen jobb. För när Nils, om du minns han som är där för att lösa en check, försöker ta sig ut från bankkontoret så inser han snart att han liksom är bakom Erik. Alltså att han vill bara ut, men att han bara har typ krypit förbi honom och är så här, fan jag kanske borde göra någonting åt det här. Han är våran sprinkle.
Ja.
Så det han gör är att han bara, jag har typ chans att övermanna honom liksom, och typ göra en god insats här. Så han smyger upp bakifrån och liksom lägger armarna runt honom och du vet, försöker liksom, de börjar brottas helt enkelt. Och Erik kommer, alltså i intervjuer med Erik kommer han senare att beskriva Nils som någon slags elitbrottare.
Det är alltid så när man blir nedbrottad. Han var proffs.
Reklamare. Han var reklamare. Han var inte elitbrottare, men det är så han beskrivs. Så de två börjar brottas och när de brottas så skjuter Erik av ett skott. Skottet tar Nils i benet, ganska långt ner på benet tror jag, om jag förstått det rätt. Men det stannar inte där. Kulan går vidare. In i Eriks egna ben.
Nej. För att du gjorde en sån vändning.
Jag vet inte. Vad sjuk. Men jag tror, jag vet inte om det är att han, om de har vänt, alltså du vet att det liksom är någon sån här situation.
De gjorde
en han var bakom, jag vet inte, men han skjuter i alla fall sig själv i benet.
Okej.
Okay. Så det är typiskt tråkigt. Så hans kollega står just nu då liksom och i kvinnoklädsel och rafsar ihop ett rånbyte och han har just skjutit sig själv i benet. Det är läge att avbryta rånet.
Absolut.
Det är det ändå. De får med sig drygt 18 000 kronor. Det är strax under 200 000 kronor i dagens värde. Det är inget jättefint, mycket mer pengar typ. Men ja, det blir så i alla fall. De lägger dem i någon slags plastpåse och sen så lämnar de kontoret och sätter igång med nästa del av planen. Den stora flykten.
Ja.
Erik och Daniel rusar ner mot Sävån. För där i vassen har de gömt syrgastuber och grodfötter. Så under kläderna som de nu sliter av sig, kul att tänka att Daniel bara säger, jag behåller dem här.
In under grodrytten.
Skynda dig! Nej, men så de tar av sina kläder och så under har de då på sig våtdräkt. Liksom. Så att de ska alltså då hoppa i Sävån
och simmande ta sig ut till Göta älv där Peter väntar med sin båt.
Ja.
Det är planen. Briljant. Grejen är att Sävån är svinäcklig. Inte där jag brukar bada i den, men här är den väldigt äcklig. Och det är så himla grumligt så att de har insett att så här, vi
de simmar
ser ingenting.
I en vägg.
Ja, men de ser verkligen ingenting exakt. De är som såna alltså liksom typ Sims-karaktärer när de bara försöker komma iväg typ. Nej men så det de har gjort, de har liksom testdykt och varit så här. Vi ser ju absolut ingenting. Också fattar ni hur äcklig den är? De ska bara följa en å, men det går inte för det är så jävla gross liksom. Så att det de har gjort,
jag tänker att man skulle göra så här mot botten, ja, alltså.
Men jag tror inte du vill ner och gräva i den botten.
Nej, okay. Nej.
Så att det de har gjort är att de har lagt ut 1000 meter lång koppartråd,
okay,
längs med i ån så de ska kunna hålla sig
bättre än skopan.
Även om din låter roligare tycker jag. Så allt är planerat in i minsta detalj. På ett riktigt dåligt sätt. Så de är alltså, de har tagit av sig, de har satt på sig sina grodfötter, de har liksom så här, snorkel, cyklop, syrgastuber, you name it. De har hoppat ner i vattnet. Ett problem då är att några bankanställda och kunder följer efter.
Okej.
Och när de hoppar ner i ån och börjar försöka simma därifrån så kastar de sten på dem. Så de bara... Alltså jag älskar dem. Det är så jävla bra gjort tycker jag. De bara börjar kasta. Men problemet är ju...
Här,
jag plockar
upp sten.
Du, jag rafsar så kastar du. Vem har bäst kastarm? Typ. Nej men, så de kastar sten på dem. Men Erik och Daniel, de har ju vapen. Mm. Så de börjar skjuta och då drar sig de liksom tillbaka, klokt nog. Men när det här har hänt då är det som att Daniel, luften går ur honom. Han orkar inte dyka mer.
Nej.
Han hoppar upp på land och börjar istället springa i riktning
mot Göta. 100% jag.
I mitt huvud har han ju fortfarande grodfötter på sig.
Det har han, det har han. Klaps, 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 klaps.
Så han börjar springa i riktning mot Göta älv. Men för Erik då, han har ju inte det här alternativet. För han har ju skjutit sig själv i benet.
Just det.
Så han kan ju inte gå. Så det är tråkigt. Så han kan heller inte riktigt simma.
Nej.
Så det han kan göra är att ligga där. Och det gör han väldigt, det gör han på ett utmärkt sätt. Så han liksom sjunker ner typ i det här äckliga, äckliga vattnet. Han typ lägger lite löv runt sin snorkel så här. Så han ska kunna ligga kvar där. Och sen så ligger han där. Han kommer ingenstans. Allt han kan göra är att ligga där. Han beskriver det själv som att han ser liksom så sopor, kondomer bara virvla förbi typ. Annan gammal skit. För han bara är där med sin skottskadade ben. Och så, vet du vad jag kan tänka? Alltså när... För uppenbarligen så har de ju tyckt att de varit smarta.
Mm.
De bara, men du är så smart.
Det tryck tycker de ju alltid.
Ja, men när han ligger här, då går det upp för honom. Han bara, okej, det här var ju inte så smart. Mm. Eller det har inte blivit så bra, kan man säga. Och typ, vad pinsamt. Alltså jag hade nog mest skämts att jag hade varit så här.
När man till slut måste gå upp.
Ja, man måste gå upp. Så jävla pinsamt, eller? Att man har gjort ett så dåligt rån, typ.
Bara,
de ska dra sig ut med den till Göta älv för att de inte ser någonting.
Som ett rep.
Nej, men det får du ta upp med Erik. Han har en kula i benet. Jag tror att det är, den sitter fast. Jag tror att det bidrar liksom. Så att samtidigt då som han ligger där, alltså det går en timme. Han har jätteont. Han börjar få frossa typ. Han mår riktigt dåligt.
Och så
dåligt.
Tänker man all den här skiten in i hans sår.
Ja, det kan man verkligen tänka på. Han försöker binda en sån använd kondom runt benet för att stoppa blodflödet.
Eller peta in i hålet.
Äckligt.
Alltså det påminner mig om när jag badade i en fontän. Ja men du vet.
Du badade i en fontän? Nej, men, är det studenttiden?
Studenttider. Så alla är glada. Jag med. Tills det guppade förbi en använd tampong.
Han hade varit glad för det. Den har varit så bra att stoppa långt in.
Okej. Okay. Jag tänker på all blodförgiftning Ja. Han kommer få.
Ja, ja, det har du. Jag vet inte om det är det han tänker på, men han har ju gott tid om tänka. Ja. Liksom. Så att samtidigt då som han ligger och försöker gömma sig under den här lövhögen på det här kondomvattnet, så har polisen kommit till platsen och de misstänker då mycket väl att rånarna kan ligga någonstans i vassen och liksom dra, om man säger. Så att vid 4:15, det är alltså 1,5 timme senare efter att han hoppade ner i det här vattnet, så får en hundförare syn på Erik Jorn, och han beskriver det som att han bara går med sin hund och kollar ner, han bara, du vet, ser rakt in i hans ögon. Så men ändå, han ligger så här. Så konstigt.
Inte med snorken. Nej. Varför har han snorkel om de
om har syrgastuber?
Det var där det började gå dåligt.
Kan du sluta fact-checka mig? Kanske han hade båda, eller?
Jag tror det.
Han är en sån skär på hängslen kind of guy. Okej, okay, så de får i alla fall syn på honom. Och
jag tänker att de mötte blick när de låg så här. Det tycker jag är roligt.
Som en, det är så grodig syn på något sätt.
Men vänta, vad var det där?
Och att han tänkte såhär, har han sett mig?
Nej, att han bara spärrar upp blicken.
Han bara drar upp Daniels läsbröst över ansiktet.
Okej, de möter blickarna.
Så de plockar upp honom i råd bara. Alltså det är liksom så här, det är inte typ mer, det verkar inte vara så mycket mer dramatiskt än så. Och vid den här, alltså då har det gått så lång tid att pressen är ju också på plats liksom. Och det tas då en smått legendarisk bild av fotografen Tore Leikauf som du kan slänga upp. Och han går ju mycket riktigt i sina grodfötter. Yeah. Och ni vet att det finns inget mer förnedrande än att gå i grodfötter. Att man försöker liksom alltså, cool about it. Men det går inte.
Världens största steg.
Så här har de. Alltså det är en toppenbild. Jag är så försiktig.
Det är kul att han har liksom en galonuniform.
Men du kommer ihåg att det var så jävla dåligt väder. Ja. Det minns du, det var därför de inte skulle åka bara.
Men jag visste inte att de hade det.
Jag tycker den är snygg, eller? Mm. Jag kan tänka mig ha en sån.
Idag är det mer funktionsmaterial.
Ah, okej. Okay. Fair enough.
Skulle jag tro.
De har honom helt enkelt. Men samtidigt då har Daniel...
Och att han har en hatt på sig.
Vad han? Eller vem? Vem är det du menar han har hatt? Polisen?
Eller det är hans hår.
Kul. Roast.
Jag tänkte att det var en sån Emily Lönneberga hatt utan skärm.
Klassisk hatt. Nej, men vad Emil, men är så här, inte ska väl jag ha skärm?
Det är för kids.
Verkligen. Men samtidigt då som det här händer har Daniel, vet inte om han har då grodfötter på sig, men han har i alla fall lyckats springa till flyktbåten. Och han är nog ganska nöjd med det beslutet, delvis för att han slipper simma med kondomer, men också för att han tydligen är rädd för att dyka. Vad med ett annat rån? Ja. Gå med vilket annat rån som helst.
Eller säg stopp, jag vet doar där.
Vad sa du? Att det är en stopp?
Jag lägger ett veto.
Ja, verkligen. Nej, men han har liksom bara hängt med typ och sen kommit på att säga, fuck, jag är skiträdd för det här. Jag vill ju bara vara hemma och klä ut mig. Plockas då upp av Peter och så kör de över till Hisingssidan. Där hoppar Daniel av och sen fortsätter och gömmer typ pengarna, förstår jag, som jag förstått det. Och sen så fortsätter Peter med båten upp till Kungälv och där ställer han den hos sin svåger och sen så får han skjutsa någon in till stan typ. Så de har då sjukt nog kommit undan med den här fruktansvärda planen. Och det är ju också Daniel som har pengarna typ. Mm. Så. Men det finns ju ett problem och det är ju att jättemånga har sett dem under tiden. Mm. Alltså så många har sett allting typ. Så det, de identifieras och grips 3 dagar senare. Då har Daniel fortfarande pengarna på sig. Och jag tänker typ att det är lite grann som, ni vet, när man gick så, alltså när man hade gympa på sig och så sa hans föräldrar så här, plocka upp din gympapåse, det första som händer. Tror du han har plockat upp pengarna från sitt kondomvatten? För de har ändå varit nere i vattnet och upp igen. Liksom. Så tydligen är de fortfarande liksom lite så fuktiga. Typ. Så äckligt. Och dessutom så har han 0,5 hundralapp på sig. Och den andra halvan har de hittat på banken.
Ja.
Så. Det blir ju då förstås jätteuppståndelse i pressen kring det här fallet, och jag hittar en Aftonbladet löpsedel från den här tiden som jag tycker har det mesta. Skott i taket, James Bond i lä. Grodmän rånade bank i Göteborg, bytte lösbröst mot fenor under flykten. Också så jävla diss av James Bond.
Men det var ju James Bond-aktigt.
Ja, men han hade ju löst det.
Vem var den andra skottskadade?
Ja, men det är ju han. Det var ju... Han har ju skottskadat sig själv. Visst är den toppen? Den är liksom så informativ och samtidigt så liksom kryddad på ett så gött sätt. Han var utmattad när han fördes i land. Man bara, ja, det kan man ju förstå. Det var en ganska händelserik eftermiddag. Ja, den är toppen. Så... Efter det här rånet så vårdas Erik på sjukhus för sin skottskada. Och han ligger då en våning under Nils som är den som han sköt i benet. Men Nils är tydligen tillbaka på jobbet bara en vecka efter skottskadan.
Cool.
Själv hade man ju mjölkat det mer. Men de var hårda reklamare på den tiden. Och han blir väldigt så hjälteförklarad såklart eftersom han typ har avbrutit det här rånet. Och han får 2000 kronor i tack från banken och en plakett från polisen. Mycket cool. Så alla rånarna är då häktade, och under tiden så kommer det fram uppgifter i media som visserligen ifrågasatt senare, men som är så toppen att jag tänker upprepa den här eventuella lögnen. För det sades då att det här bankrånet bara skulle, alltså det fanns bara liksom för att finansiera ett större, ännu mer spektakulärt bankrån som de här tre skulle göra. Då var planen så här. De skulle köra fram 2 tankbilar med bensin till Södra Hamngatan, tömma ut bensinen i kanalen, tända eld på bensinen i kanalen och när total panik pågick råna Riksbanken.
Oj.
Alltså tänk, blir man typ ändå inte så sugen på att se kanalerna brinna? Alltså det ser så coolt ut. Ändå fett.
De skulle ju gått med den planen till att börja med.
Ja, men de behövde köpa så himla mycket bensin.
Ja, just det.
Så Daniel döms till rättspsykiatrisk vård och sitter på Lillhagen ett tag. Oklart hur länge. Peter döms till 3,5 års fängelse. Och Erik, som då anses vara ligans huvudman, döms till 6 års fängelse. Och han döms även för inblandning i något annat, säkert mycket tråkigare bankrån, för jag har inte hittat någonting om det. Och när han kommer ut så lägger han om livet totalt och flyttar till Närke och startar biodynamisk odling och blir lokalpolitiker för Miljöpartiet.
Spännande! Närke är ju ett landskap man inte hör om så ofta.
Det länge sedan man tänkte på Närke. Ja, verkligen. Men känns typ ganska så biodynamiskt.
Absolut.
Biodynamiskt känns också som en var länge sedan man tänkte på just så. Men, ja. Han blir lite småkänd. Inte minst när han försöker dela ut ett pris. Lite grann så i Miljöpartiets namn, förstår jag det som. Han vill ge ut ett pris till en fånge som har rymt från sitt straff. Som tack för att fången inte skadade någon under flykten. Och det uppskattas inte av alla, utan efter det så får han tyvärr avgå från sina positioner inom Miljöpartiet. Det var alltså historien om den 29 juli 1965 i Göteborg.
Wow!
En händelserik dag.
Det måste man verkligen säga var en otroligt händelserik dag.
Jag har glömt skriva upp det, men vad det verkar som att det blev för den här Ralf Spets, det som han fick då, för att han liksom också hade varit med om det här, var att han fick middag på Park Avenue här uppe. Väldigt fin från banken tydligen. Så han var nice. Ganska nöjd han med.
Super.
Så att det känns så här... Det kändes liksom härligt att typ avsluta på den här, för även om det är ju jättetraumatiskt förstås att vara med om ett bankrån, så känns det verkligen som att de här Nils och typ Ralf och sådana, de var verkligen såhär, typ, det var en tokig grej som hände typ. Han hade ingen utklädnad vad jag kunde se. Det är sån diss av en persons stil. Kan ha varit en utklädnad, kan ha varit hans face.
Nej, men det var väldigt kul tycker jag. Eller kul, intressant.
Ja, eller hur?
Ja.
Jag har lyssnat på P4-dokumentären Dalsjöfallet eller Den försvunna kvartetten. Läst på gamlagöteborg.se en GT-artikel av Jonathan Berntsson som heter Pojkarna har varit försvunna i 50 år. En artikel i tidningen Land av Torbjörn Österholm. Och så har jag läst på Metapedia där privatspanarna sammanställt massor med information av Dalsjöfallet. Dessutom har jag läst en Allers-artikel av Henrik Högström som heter Fyra försvunna män och ett märkligt bankrån. Hänger händelserna ihop i versaler? Jag har också läst GT-artikeln Han bryter tystnaden om rånet efter 50 år av Björn Lindsten på Platsens historia om rånet. Två olika GP-artiklar av Rolf Nyman kontra Peter Lindqvist. Och så har jag också förstås läst på Wikipedia.
Ja, det var ju allt för oss. Idag.
Ja. Och tack så jättemycket för att ni ville komma. Kul.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.